Så är vi då här igen, första advent. Ännu ett år, denna märkliga högtid. Så fylld av glädje och ljus och förväntan. Mitt i en värld där hoten tycks större än hoppet. Mitt i en värld där vi drabbas av terrorism och våldshandlingar, fattigdom och svält råder. Orättvisa och förtryck. Mitt i en sån värld så kommer vi till kyrkan och tänder ljus och uttrycker hopp. Mitt i en sån värld har vi kommit hit för att besjunga honom som för så länge sedan kom ridande ner för Olivbergets sluttningar. Och vi har berörts av hans närvaro. Jag har redan gråtit en bra skvätt under körens sång. Och det känns bra. Varför gör vi så här? Varför kommer vi tillsammans så här och hyllar denne Jesus från Nazaret? Är det bara en gammal tradition? Eller har denne Jesus med vår verklighet idag att göra? Har han något med det mörker som finns i vår värld att göra? Har han något med själens mörker och längtan att göra? Det är ju ingen överdrift att påstå att Jesus Kristus, advents- och julhögtidens huvudperson, fokuserar intresset på, jag vill påstå med frimodighet, historiens märkligaste person. Hela världstidens, historiens tideräkning har kommit att indelas i tiden före Kristus och tiden efter hans födelse. Och trots våra försök att glömma honom, eller åtminstone hålla honom på betryggat avstånd, så fortsätter han att påverka och provocera både vårt tänkande och vår skapande verksamhet. Ständigt nya filmer skapas om Jesus från Nazaret. Och böcker skrivs och nya teorier framförs för att förklara eller bortförklara hans person och gärning. Den sista raden nu är ju Lena Einhorns bok, där hon försöker driva tesen att Jesus och Paulus var samma person. Hur kan en fattig snickarson från Nazaret ha något att tillföra den moderna människan idag? Uppenbarligen är det så att Jesu ord och Jesu gärningar är eller var av sådant slag att det inte lämnar någon människa oberörd eller neutral. Och Nya testamentets anspråk på honom är mycket höga. I texten från Kolosserbrevet 2 som vi egentligen följer här under hösten, det brevet, så står det om honom i vers 4 att i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Men han kom inte för att vara en vishetslärare. Han, som en del har kanske velat reducera honom till. Han kom i första hand för att vara en frälsare. Han kom inte för att skapa och starta en ny religion. Han kom för att ge oss ett helt nytt liv. Själv sa han, jag har kommit för att ni ska ha liv och ett överflödande liv. Och vid ett annat tillfälle sa han, jag har kommit för att uppsöka och frälsa och rädda det som var förlorat. Och det sa han hemma hos tullindrivaren Zacchaeus, till vilken han hade inbjudit sig själv. Och Zacchaeus, som ni kommer ihåg, hade skyndat sig ner från trädet där han satt för att se Jesus. Han skyndade sig nu ner för att ta emot Jesus. Inte bara i sitt hem utan också i sitt hjärta. Med stor glädje. Vilket fick radikala följder för hela hans livsföring därefter. Och det står om Jesus att när han såg människorna så fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna, lika får, hjälplösa får utan herde. Det var den diagnosen han gav. Och första advent handlar om en liknande känsloreaktion hos Jesus. För när han kom ridande ner för Olivbergets sluttningar den där dagen och mottog de entusiastiska hyllningsropen, så står det om honom att när han kom över liksom Olivbergets kulle och fick se staden, så började han att gråta. När han tänkte på att Jerusalems hjärta egentligen var stängt för honom, så kunde han inte längre hålla tårarna tillbaka. Jesus grät. Han gråter inte för sin egen skull, även om han var medveten om det grymma öde som väntade honom samma vecka. Han grät för folkets skull, för vad de gick miste om när de inte välkomnade honom den dagen. Vet du vad jag tycker är så märkligt? Att samma Jesus som sa, mig är given all makt i himmel och på jord. Han sa dessa ord som vi tidigare har citerat. Och han låter sig alltså så känslomässigt beröras av ditt och mitt förhållningssätt till honom att det kan bringa honom till tårar. Varför tillåter sig en allsmäktig Jesus en sådan förödmjukelse som att bli förkastad av ett helt folk när han kom i enbart goda avsikter? Han som egentligen har all makt gråter. Så motsägelsefullt det här är. Men det är ju naturligtvis omöjligt för honom att använda sin makt för att få dig att älska honom. För då vore det inte längre en frivilligt besvarad kärlek. Jesu tårar är en bekräftelse på Guds kärlek. Men det är också ett tecken på djupaste allvar. Jesus menade tydligen att vårt sätt att förhålla oss till honom är av livsavgörande betydelse. Det berör Gud, din skapare, vad du gör med Jesus Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och Gud vill inte att du ska gå miste om de skatterna. Och det betyder inte att det inte skulle finnas vishet och kunskap att inhämta någon annanstans. Naturligtvis gör det det. Men de skatterna av frälsande kunskap som finns i Kristus, de saknar motstycke. De finns inte någon annanstans. Och de kan inte ersättas med någonting annat. Om du också skulle vinna hela världen, säger Jesus, men förlorar din själ, vad hjälper dig då allt detta? I sitt försvarstal inför Stora rådet säger aposteln Johannes i Apostlagärningarna 4, hos ingen annan finns frälsning. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn givet än Jesu namn som kan rädda oss. John Stott presenterar i en av sina böcker tre mäns vittnesbörd om Kristus. Och de kommer från tre olika världsdelar, vilket är intressant. En professor från Kenya säger, det unika i kristendomen finns i Kristus Jesus. Och så går vi till Indien. Och den indiska evangelisten Sadhu Sundar Singh, som ni kanske har läst om, växte upp i ett hem av sikher, tillfrågades av en agnostisk professor i jämförande religionsvetenskap vid ett hinduiskt universitet. Vad han hade funnit i kristendomen som inte fanns i hans gamla religion. Och Sadhu Sundar Singh svarar, jag har funnit Kristus. Ja, menade professorn, men vilken speciell princip eller lära har du funnit som du inte hade förut? Och han svarar, det speciella som jag har funnit är Kristus. Det tredje vittnesbördet, den europeiska biskopen Stephen Neal, skriver i en av sina böcker efter att ha omfattande kommenterat de olika religionerna i världen. Och han hade god erfarenhet av detta. Han säger, om vi tar evangeliet på allvar, så är Jesus inte det minsta lik någon annan som levt på jorden. Det han har sagt om Gud liknar inte vad någon annan har sagt eller någon annan religiös ledare har påstått. De anspråk Jesus reste för sig själv är inte de samma som har rests för någon annan religiös ledare. Hans kritik av människan och samhället drabbar mycket hårdare än någon annans kritik. Jesus var alltså inte bara en av de stora andliga ledarna, en i raden. Det skulle vara totalt otillräckligt att kalla honom Jesus den store, ungefär på samma sätt som vi säger Alexander den store eller Karl den store. Säger Stott fortsättning i sin bok. Jesus är inte den store, han är den ende. Halleluja. Han har ingen jämlike och inga rivaler och ingen efterträdare. Ingen har kommit vare sig före honom eller efter honom och påstått liknande saker som han gjorde. Det var han som kom gråtande nedför Olivbergets sluttningar den dag som vi idag firar. I honom finns visheten och kunskapens alla skatter fördolda. Det är inte mänsklig vishet som avses. Det är tvärtom en vishet som är stötande för det mänskliga tänkandet och förnuftet. Och som av mänsklig vishet uppfattas som rena dårskapen, faktiskt. Nämligen att någon skulle behöva dö på ett kors för min och din skull. Men korsets vishet är större än människors dårskap. En Guds dårskap, står det till och med. Korsets vishet är förödmjukande för den mänskliga stoltheten. Men den är, och det är, en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Om jag får fortsätta med att citera en annan asiat. Den japanske kristenledaren Kagawa. Han sa, och han växte upp i ett samhälle där framförallt shintoismen, buddhismen och konfucianismen förhärskade. Han sa, jag är tacksam för shintoismen och buddhismen och konfucianismen. Jag har fått mycket av dessa religioner. Ändå har dessa tre fullständigt misslyckats med att tjäna mitt hjärtas djupaste behov. Jag var en pilgrim som vandrade en lång oändlig väg. Jag var trött. Mina fötter ömmade. Jag vandrade genom en mörk och hemsk värld där det var tätt mellan tragedierna. Buddhismen undervisar om stort medlidande. Men vem har från tidernas begynnelse sagt, detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Kagawa menade tydligen, vilken annan gud har sett till människans behov av syndernas förlåtelse? Vilken annan? Och vi skulle kunna fortsätta och tillägga, vilken annan har sagt som Jesus gjorde till de förskräckta lärjungarna där de satt inlåsta, och han kommer till dem efter uppståndelsen och det första han säger, mina barn, har ni någonting att äta? Eller vi skulle kunna fortsätta som han sa vid ett annat tillfälle, kom till mig, ni alla som är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Vilken annan har sagt, jag är livets bröd. Den som tror på mig ska aldrig någonsin hungra. Vilken annan har sagt, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ingen annan har sagt så. Skatterna i Kristus saknar motstycke. Och du kan inte finna dem någon annanstans. Och det är tvärtom den vishet som jag sa som är stötande för det mänskliga tänkandet. Men som ändå är precis det som vi behöver. Och till församlingen i Kolossen skriver Paulus och varnar för de som under falska förespeglingar försökte övertala de troende om att Kristus inte var tillräcklig. Men det som finns i Kristus, säger Paulus, behöver inte kompletteras med andra sanningar. Det räcker och täcker fullständigt människans andliga behov. Han varnar för i brevet tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Det finns mycket i vår värld som har skenet av vishet och som gör anspråk på att äga någon slags högre insikt om tillvaron, men som ändå leder bort från Kristus. I Kristus finns livets största skatter gömda, och ändå måste du bli som ett barn för att få tag i dem. Väl innanför Jerusalems murar den dagen så tystnade hosianna-ropen plötsligt. Och genom sin tempelrensning hade Jesus dragit på sig hela prästerskapet och alla köpmännens ogillande. Ingen vågade ge honom sin hyllning längre på denna politiskt känsliga plats. Alla med något förstånd i kroppen teg och höll tyst. Men det fanns en liten skara omkring Jesus som inte förstod att tänka riktigt så långt. Och som inte försökt att beräkna det lämpliga eller det olämpliga att ge Jesus denna hyllning och detta sorts erkännande. Och det var en liten skara barn. De följde Jesus som en liten svans. Det var ju spännande saker som hände omkring Jesus hela tiden. Först den där bejublade åsnerytten ner mot Jerusalem. Sen den där häftiga tempelrensningen. Och nu, dagen som var, fantastiska underverk. Det blinda hade fått sin syn och skrattande och gråtande gått från scenen. Det lama hade börjat kunna gå och dansa utav glädje. Såklart detta fascinerade unga pojkar och flickor. Det var helt överlägset alla dataspel i världen. Långt häftigare än Harry Potters väg. Hela hans värld är ingenting mot att vara i Jesu närhet. Jesus var helt i barnens smak. Jag kan tänka mig att jag hade varit där om jag själv hade varit barn på den tiden. Och det var ingen tvekan om vem man skulle heja på en sån här dag. Och hur man skulle göra det. Det var bara det att man behövde ta upp hyllningsropen från dagen innan. Och det var precis vad barnen gjorde. Hosianna, Davids son. Hosianna, Davids son. Stod de där och ropade omkring honom. Vilket innebar ett erkännande av Jesus både som frälsare och som kung. Och du vet, när barn har börjat på det sättet, då kan de inte sluta. Det är precis som en gammal grammofonskiva som har hakat upp sig. Det bara fortsätter. Hosianna, Davids son. Hosianna, Davids son. Och när dessa orädda, gälla barnröster ekade genom templets förgårdar och pelargångar, så blev det till slut alldeles för provocerande för etablissemanget, de förståndiga. Överste prästerna och de skriftledda kommer förargade fram till Jesus och säger: hör du inte vad barnen ropar? Underförstått menar de naturligtvis, eftersom du inte är den utlovade Messias, Guds son, så bör du strängt tillsäga dem att hålla tyst. Men Jesus själv var inte alls störd av barnens hyllningsrop. Tvärtom svarar han på ett sätt som bara bekräftar riktigheten i barnens bekännelse. Han säger liksom: jo, visst hör jag vad barnen ropar. Och visst inser jag innebörden i dessa stora ord. Men det är helt i sin ordning. Och han citerar kung Davids 8:e psalm skriven 1000 år tidigare. Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Jerusalems vise anade inte skatterna i Kristus den där dagen. Men barnen, tror jag, kände det på sig på något märkligt sätt. Tänk att barn kan förstå bättre än många visa. Hur är det med dig? Har du upptäckt skatterna i Kristus? Eller söker du fortfarande i andra källor? Hela Jerusalem borde ju egentligen ha ropat precis som barnen gjorde. Därför att Guds son, världens frälsare och hela universums konung, stod mitt ibland dem. Det är ju inte klokt. Men vuxenvärlden teg och försökte dessutom att få tyst på ungarna. Men sanningen kan aldrig tystas. Den är i sig själv så stark och så mäktig och så orubblig att den inte behöver några starka hjältar för att utropa den. Det går mycket bra med barn. I Kristus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. De finns där och de är tillgängliga för dig och mig idag. Lika tillgängliga som Jesus Kristus själv som kommer till oss denna dag. Till den förföljda och utblottade församlingen i Smyrna, i västra Turkiet, så låter Jesus hälsa genom aposteln Johannes i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Jesus säger så här till denna församling: jag känner ditt lidande och din fattigdom. Jag vet om att du är utblottad och fattig, inom parentes, enligt människors sätt att se. Men, säger Jesus, jag säger dig, du är rik. I Smyrna och i den romerska världen talade man föraktfullt om Kristi församling. I en återfunnen karikatyrteckning, till exempel, framställs den korsfäste Jesus som en slav med åsnehuvud på. Och en annan slav som står där och tillbeder honom. Det föraktades religion. Det är om honom som Paulus skriver och säger: han som var rik blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Kan du tänka dig en samling slavar som sprang för sina liv för att komma undan sina förföljare, egentligen var romarrikets rikaste människor. Paulus hade upptäckt de här rikedomarna i Kristus och har blivit så uppfyllda av dem att det blev en bestämmelse för hela hans livsgärning. När han gav ut sig själv för att andra skulle lära känna Kristus. Han säger om sig själv: jag är fattig, men jag gör många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Vilken livsinsikt och vilket perspektiv på livet. Därför kunde han också säga som han gjorde och mana till människor att komma till Kristus för att bli rika. Därför kunde vår egen Lapplisa sjunga en gång, ni som är lite äldre kommer ihåg guldgrävarsången och refrängen: men jag blev frälst, jag härligt frälst, och jordens skatter får vem som helst, jag byter ej bort den skatt jag fått för miljoner, jag mår så gott. Äger du den skatt? Skulle inte också du vilja upptäcka rikedomarna i Kristus? Vi firar advent 2006. Och Jesus kommer ridande ner för Olivbergets sluttningar. Och han frågar: får jag komma in också i ditt hjärta? Och han erbjuder sig själv till dig. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Ta fram din barnatro igen. Ibland ser vi lite föraktfullt på den. Så naiv, så oförnuftig, så oreflekterad. Möjligen gullig, men ohållbar. Barn vet ju ingenting. De förstår ju ingenting. Men tänk om det istället är så att ett barn som ännu inte är förblindat av sin egen duktighet eller imponerad av sin egen kunskap, utan tvärtom är medveten om sin egen litenhet och sin svaghet. Tänk om det är de som är bättre rustade än vi vuxna att upptäcka och till och med formulera de mest självklara och viktigaste sanningarna som finns. Hosianna, Davids son. Så självklart, det är han som är frälsaren. Och Jesus gav barnen rätt.
inte för att deras tro var oreflekterad och ogenomtänkt, men därför att den stämde med verkligheten, med vem han i verkligheten var. Och Gud är precis så stor som barnen liksom självklart utgår från att han är. Gud skäms inte för barnens tro. Barnen var inte medvetna om den teologiska djupheten i deras hyllningsrop. Men sanningen måste inte alltid förstås för att erkännas. Om barnen hade rätt, då är det en sanning som du aldrig någonsin kan ändra på, om du också skulle välja att förneka Gud hela ditt liv. Hur är det alltså med dig? Vem är Jesus för dig? Är han bara en figur som defilerar förbi i jul- och adventstid med lite ljus och glitter omkring, och som det har råkat uppstå lite känsloladdade sånger och musik omkring? Eller har han någonting med ditt liv att göra? Du kanske har lämnat barnatron, besviken för att han inte höll för livets prövningar. Men kan det vara så, om du ska vara riktigt ärlig, att det barn som du en gång tystade inom dig själv ibland ändå ger sig till känna? Kanske i en högtid som första advent, och du sväljer och sväljer för att förmå dig att inte låta känslorna rusa iväg. Det tystade barnet inom dig börjar ropa, till och med gråta, efter den tro som du en gång ägde. Jag vill uppmuntra dig. Ge barnet inom dig rätt, precis som Jesus gav barnen rätt den dagen. Släpp din duktighet. Släpp din prestige och din rädsla för vad andra ska säga. Var inte rädd för att bejaka den enkla tron på Jesus. Det är ingen risk du tar. Det är inget vågspel du ger dig in i. För den Gud som har lovat syndernas förlåtelse och det eviga livets gåva, och som i Jesus Kristus gav barnen rätt den dagen, han kan inte ljuga. Han kommer att ge dig vad han har lovat. Amen. Tack gode Gud för evangeliets glada budskap, som drabbar oss med all kraft en dag som första advent. Och nu tackar vi dig för att du också är här för att möta de behov som finns. Sörjande hjärtan, hopplöshet och mörker, och allt vad som finns i det mänskliga känsloregistret och erfarenheten. Nu ber jag för den man och kvinna som kanske kämpar en kamp och inte ännu har låtit dig bli sitt hjärtas herre. Åh, gode Gud, hjälp oss att vidga våra hjärtan på vid gavel för honom som är ärans konung, att han får draga dit in och att lovsången uppstår, för att inte tystna, inte den dag du kommer, och inte då, utan övergå en allt starkare och intensivare lovsång. Tack för det hopp som finns i Kristus. Var med oss nu i avslutningen av denna gudstjänst. Vi ärar och hyllar och älskar dig. Amen.